Nu skulle vi tala lite om profeten Jesaja, eller närmare bestämt Jesaja-boken och Jesaja-bokens enhet. Och om man säger att Jesaja-boken är en enhet, det är ett verk av profeten Jesaja som vi kan datera väldigt noggrant enligt de uppgifter som Bibeln ger. Ja, då finns det väldigt många som säger att det går inte att tala om Jesaja-bokens enhet. Så om man talar till teologer och teologistuderande så har de fått höra om och om igen att Jesaja-boken är ingen enhet. Och forskare som arbetar med Jesaja-boken har styckat sönder den här boken i ett otal bitar som ska stamma från olika profeter eller personer från olika tider. Om den är en enhet, om den här stammar från profeten Jesaja, ja, då måste den här boken höra samman med Jesajas verksamhet som börjar 740 före Kristus och sluta någon gång på 680-talet efter Kristus. Det är då Jesajas verksamhetstid. Och många menar då att det är helt omöjligt att förstå och tolka den här boken som en enhet och att bakgrunden skulle vara av profeterna sett och hört och varit med om under den där perioden mellan 740 och 680 ungefär. Det går helt enkelt inte. Och bakgrunden från början till att man har den här uppfattningen att det inte går, det är att Jesaja har så många profetior om framtiden. Ni känner ju väl till en del av dessa profetior. En är den där han säger, där han talar om Messias som blir genomborrad för våra synders skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi botade. Om man tar hela detta kapitel som man brukar kalla då för Jesaja 53. Det börjar ju i Jesaja 52, 13, 14, 15 och sen är det 53, 1 till och med 12. Då vet ju alla som läser detta att det är nästan som om Jesaja har stått vid Golgata och sett alltihop. Ja, det är alldeles rätt, det har han ju. Han börjar med att säga att det här som nu presenteras, det är vad jag har sett. Och då menar han inte sett på det sättet som vi har sett saker och ting, utan sett på det sättet att Herren har uppenbarat det för mig. Och det är ju det som är kännetecknande för Guds profeter, att de ska inte bara förmedla det de ser på vanligt sätt och hör på vanligt sätt, utan Gud uppenbarar för dem direkt. Så de får se, och det de får se, det är då andliga sanningar och sanningar av sådant som ännu inte har skett. För Gud är det ju närvarande. Och Gud har låtit profeten se vad som händer på Golgata år 30 efter Kristus. Och då kan man säga, jaha, ja, det påstår texten. Ja, det gör den. Och man säger, ja, men det kan jag inte tro. Nej, det kan du inte tro. Så det förnekar vi inte. Att vad Gud har gjort och vad han säger, det är många som säger, det kan vi inte tro på. Visst är det så. Men ska man redogöra för vad boken säger och vad profeten säger, då är det inte frågan om vad du kan tro och inte kan tro. Utan då är det, vad är det som profeten säger och förmedlar? Och profeten är oerhört noga med att säga att detta är vad Jesaja, Amos son, har sett. Vad han skådade angående Juda och Jerusalem. Och när gjorde han det? Och så står det precis uppräknat. Jo, det var när kungen i Juda hette Usia, Jotam, Ahas och Hiskia. Så det är noggrant daterat och angivet. Och sen återkommer det här uttrycket, detta är vad profeten har skådat, vad han har sett gång på gång. Om man skulle översätta det till latin, då blir det detsamma som ett ord som vi känner till, video. Så det här är Jesajas video, kan man säga, han har sett det. Och därför använder han ofta, precis som vi gör när vi ska berätta för någon annan vad vi har sett, så säger han, ja, det kom en man ut ur mörkret och plötsligt hörde jag ett skott. Nu ser inte jag på sådana, för jag är så känslig av mig. Så är det mörker och någon som skjuter eller någonting, då stänger jag direkt. Jag tål inte det. Men då använder vi ju, när vi beskriver vad vi har sett, i regel förfluten tid. Och så gör också profeten. Han har sett, och han har sett fram händelser som sker i framtiden. Han har sett videon av det messiasbarnet som föddes. Han har sett videon av hur messias blir genomborrad. Han har sett en rad saker och han använder då förfluten tid. Fast det sett ur vår synpunkt blir framtid. Så i 9 kapitlet så står det ordagrant och så här. Det folk som vandrar i mörkret såg ett stort ljus. För att han har sett hur han sitter på det mörkret, han har sett vad som hände, han har sett hur Messias kommer som det sanna ljuset in i detta mörker. Och därför som bibelöversättaren funderar på, ska vi översätta med såg ett stort ljus? Eller kanske vi ska översätta med presen, ser ett stort ljus. För det kan man ju säga när man beskriver en video vad vi har varit med om. Och jag ser det och det, och så ser jag det, och vad händer där? Där det kommer en person och han säger så och så. Vi kan använda historiskt presens. Nu är dessutom det hebreiska perfektet som här används också någonting om någonting som är säkert. Om man vill säga någonting som är säkert och visst, så använder man då ett historiskt presens eller perfektum. Det hör ju perfektum betyder, det är perfekt. Det är säkert, det är perfekt. Och där står det då, ja, det är frågan, det handlar om framtiden. Någonting ska vi kanske då översätta, skall se ett stort ljus. Ja, så gör vi ju ofta. Folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Men i bra veta att i själva grundtexten så står det en perfekt form på de här ställena. Man brukar kalla det ibland för profetiskt perfektum. Eller historiskt presens kan man också säga. Nå, för bibelkritikerna då, och det över synderhet, och från och med 1700-talet, då kom någonting som ni känner till som upplysningen. Det är ett väldigt dumt ord egentligen, för det var ju förmörkelsen egentligen. Men det kallas för upplysningen när man sätter det förnuft som Gud har givit oss. Det ska ju användas som en tjänare, som ett hjälpmedel. Och man har gjort det egna förnuftet till en mästare, en härskare över Gud. Och han såg. Och då skulle man vara herre och mästare över vad Gud uppenbarar. Och då kommer vi fram till att det här måste vi förkasta och det måste vi förkasta. Och så kommer någonting som vi brukar kalla för bibelkritiken. Som också har fått ett konstigt namn på engelska. Det heter The Higher Criticism. Alltså den högre, den finare, bättre, högre granskningen. Higher criticism. Då, vi brukar säga bibelkritiken, för då vet alla att det kanske är lite tveksamt. Och det är det. Och i och med detta kom också någonting som man kallar för liberal teologin. Det vill säga, liberal betyder att man frigör sig från någonting. Man är fri. Och man frigjorde sig från Guds auktoritet. Man skulle inte ha Gud över sig. Gud var inte den absoluta och högsta auktoriteten, utan det är jag. Det är människan själv som bestämmer och är herre. Och så skrev man böcker, och i den här vevan på 1700-talet så börjar man då slå sönder Jesaja-boken av rationella skäl. Och då uppstod någonting som man sa, att Ja, kanske möjligtvis de 39 första kapitlerna kan ha att göra med Jesaja. Och då kallar man det för proto-Jesaja, eller den första Jesaja. Och sen sa han, men sen från och med kapitel 40, då måste det vara en profet som levde senare på 500-talet före Kristus. Som har upplevt den babyloniska fångenskapen och vad som hände där i det sammanhanget. Och då kallar man det för den andra Jesaja, eller Deutero-Jesaja. Och sen kom man på så småningom, ja men sen från och med kapitel 56, det är ju lite annorlunda, då är det ju inte den babyloniska situationen igen, utan då är vi tillbaka i Palestina, ja, då kanske det är ännu senare. När de har lämnat fångenskapen och kommit tillbaka till Israels land. Och ja, då måste det vara en tredje Jesaja, så kallade man 56 till och med 66 för Trito-Jesaja, den tredje Jesaja. Och det är många än idag som tänker att det är den vanliga högre kritikens uppfattning att vi har de här tre delarna av Jesaja-boken. Den första, den andra och tredje Jesaja. Jesaja omfattar ju 66 kapitel. Och så kan man inte... Ja, så var det ganska länge. Så det kom ut massa böcker på 1800-talet och sen på 1900-talet. Och långt in på 1900-talet så var det också den här uppfattningen. Men, kära vänner, det här är gammalt förlegat oss. När man analyserar vidare så finner man att Jesaja 1 till och med 39, det kan inte i sin helhet vara från den första Jesaja. Utan där finns det en massa kapitel och verser som måste vara till och med senare än den andra Jesaja och den tredje Jesaja. Så det som man hade från början, att 1 till och med 39, det var det äldsta från 700-tal och Jesaja. Och sen kom senare då 40 till 55 och sen ännu senare 56 till 66. Det stämmer inte längre med bibelkritikerna. Utan den yngsta delen, det blir 1 till och med 39. För där har vi flera kapitel som måste vara så sent som 200-talet före Kristus. Tror många. Och andra bitar som är från 300-talet och en del kanske från 400-talet. Så det är en helt ny situation. Och när det gäller då Deutero Jesaja 40 till och med 55, så är det bitar där som det kan inte vara från den andra Jesaja. Och det är framförallt de så kallade tjänaresångerna. Och tjänaresångerna har man kallat de avsnitt i kapitel 42, 49, 50, 50 och 53 som handlar om Herrens speciella tjänare. Alltså den tjänare som inte är blind och döv, som ni hörde tidigare idag. Alltså folket, utan den tjänare som verkligen är Herrens tjänare rakt igenom, nämligen Messias. Och då säger man, ja men det kan inte komma från Deutero Jesaja, för det hänger inte ihop med texten i övrigt. 42 till och med 9 till exempel, det hänger inte ihop med kapitel 49 och sen resten av 42, säger man. Kapitel 49 kommer in som ett konstigt inskott som inte hänger ihop med det föregående och efterföljande. Och likadant med 50 och 53. Så det måste vara en eller flera andra författare som har skrivit de här sångerna och sen har satt in dem. Och var exakt de slutar, det är man oense om. En del säger att det är 42:1-6, andra 42:1-7, andra 42:1-9, andra 42:1-12 och så vidare. Och så där har man olika uppfattningar, men poängen här är att man slår sönder texten och hänför det till olika författare. Men det här känner ni till. Delvis. Kanske. Möjligen. Eventuellt. Och sen går man vidare till den så kallade Trito Jesaja. Så då, och då kommer ni ihåg vad det var nu. Det var alltså 56 till och med 66. Ja, där finns det saker som är oenhetligt och inte hänger ihop. Så att om man skulle räkna lite grovt så kan man i alla fall räkna med i alla fall 20 olika författare bakom Jesaja-boken. Och ni förstår, hur ska vi då kunna läsa och tolka texten när det är liksom ett mischmasch, det hänger inte ihop. Man kan inte se det i sitt sammanhang. Så man säger, nu ska jag se, hur ska jag förstå det här? Jo, men det kan vara lämpligt att läsa lite före och lite efter så jag får hela sammanhanget. Ja, men det är ju inget sammanhang, säger man. Och vad är det mer som spelar in? Jo, det är naturligtvis en, enligt min mening, en blindhet inför vad biblisk undervisning är. En blindhet är att man inte har förstått detta med dom och frälsning. Eller med ett annat ord, hämtat från den lutherska utläggningen, lag och evangelium. Det vill säga, lagen kommer med dom. Lagen hänvisar inte till förlåtelse och nåd och räddning och är en annan som räddar mig. Utan lagen säger, du ska rädda dig själv och så ska du göra, det här krävs av dig. Och det har du inte gjort, och då har du dragit Guds fred och dom över dig. Evangelium däremot, eller frälsningen, den talar inte om vad jag kan och gör, för jag kan inte mycket, utan vad Herren har gjort för mig. Den talar bara om nåd och förlåtelse. Den talar bara om vad frälsaren uträttar. Och texterna är så hos Jesaja att det växlar mellan lag och evangelium. Så ena stunden är det lag, andra stunden är evangelium, och det växlar väldigt hastigt. Jag kan ge er ett exempel. Profeten börjar väldigt mycket med lag och talar om här hur illa ställt det är. Det är så illa så han kan inte hänvisa till Egil eller till Odd eller någon annan och säga, bedöm nu det här, utan han säger, hör ni himlar och lyssna du jord. För det är så oerhört, och han tar himmel och jord till vittne. Vadå? Jo, hur illa ställt med det mitt folk. Med mitt folk. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner ingenting. Mitt folk förstår ingenting. Han säger, ve dig du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, ni ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergivit Herren, föraktat Israels helige, vilket bort från honom. Och så fortsätter det med att avslöja hur illa det är ställt, det kommer med dom och lag över det syndiga och avfälliga folket. Och så plötsligt i vers 18, mitt i denna dom, så säger, kom, låt oss nu göra upp. Kom, låt oss nu ha rättegång. Om era synder än är blodröda, för det är de ju, det har man hört här innan, blodröda synder, ska du få höra, så ska de bli snövita. Om en era synder är röda som scharlakan, ska bli vita som ull. Vad är detta? Det är evangeliet. Så oerhört. Men om man inte har förstått detta med växlingen mellan lag och evangelium, vad gör man då? Jo, då tänker man, nej men det är omöjligt. Här har ju profeten visat hur illa det ställt. Kan inte plötsligt förkunna syndernas förlåtelse. Att de ska strykas ut. Det är ju det som Messias ska göra. Och gör. Och därför så gör till exempel den nya svenska översättningen Bibel 2000 så här. Det här måste vara lag det här också. Eftersom det var lag före och sen kommer lag efteråt också. Och då översätter man så här. Om era synder är blodröda, tror ni då att de kan bli snövita? Om de är röda som scharlakan, skulle de då kunna bli vita som ull? Underförstått, nej. Ja, då stämmer det med förnuft. Och det här är genomgående i hela Jesaja-boken, hur det växlar mellan lag och evangelium. Har man inte förstått det? Ja, det är klart. Då hänger det inte ihop och man förstår ingenting. Samma sak är att det växlar mellan troende och otroende. Går som en röd tråd, lag och evangelium, troende och otroende. Och förstår man inte här, då blir det ett virvar och man slår sönder texten i massa delar. En annan sak som har spelat en väldigt stor roll för att slå sönder boken, och det ska jag tala mer om imorgon, det är den historiska förankringen, den historiska bakgrunden till profeten. Profeten är ju någonstans, han står någonstans med sina fötter, han går omkring någonstans i historien. Och det finns en historisk bakgrund till allting, när det till exempel står att han gick naken och barfota i 3 år. För att med denna symboliska gärning klargöra vilken fångenskap som är i antågande. Då kan vi precis placera in det i historien. Det är precis när det här ägde rum. Och vad som hade hänt. Men så är det rakt igenom hela boken. Men man fick för sig att när det talas om fångenskap, ödeläggelse, deportation, stor och eländig nöd, ja, då måste det handla om vad som hände genom babyloniernas attack med Nebukadnessar och sedan den babyloniska fångenskapen. Varför? Varför det? Jo, det står ju om Babylon på några ställen. Och då tänker man på det nybabyloniska riket som kommer efter Jesajas tid. Kommer ni ihåg nu att Jesaja verkade 740 till 680 ungefär? Men det nybabyloniska riket kommer in som en världsmakt och en väldig fiende mot Guds folk från och med 605 fram till 539. Alltså långt senare. Och har man då fått för sig att det måste ha att göra det här med Babel och den ödeläggelsen och situationen. Ja, men då kan ju inte Jesaja ha sagt det. Och sen har man då tolkat Jesaja 40 och framåt i synnerhet mot den bakgrunden. Och då måste det ju vara en andra Jesaja, en senare Jesaja. Ja, men då kommer man ju i första Jesaja då, i 13 kapitlet. Där står det också om Babylon. Profetia om Babel som Jesaja, Amos son, skådade. Ja, det är fel. Det har inte Jesaja skådat. För det är ju om Babylon. Och det var ju långt senare. Och vad gör man då med kapitel 13 och kapitel 14? Kapitel 14 handlar om Babels kung. Det är så. Då ska du stämma upp denna visa över kungen i Babel och säga: hur har inte förtryckaren fått ett slut? Indrivningen av gulden ände. Och så vidare. Ja, det måste det, då är det sena inskott, tillägg i den första Jesaja. På tyska, Fremdkörper. Ja, därför jag skrev min doktorsavhandling om de kapitlen och säger, jaha, är det bevisat så? Då ska vi nog titta på det ordentligt, hur det förhåller sig. Men alltså, inte vad det är någon Fremdkörper. Och Babylon, det är inte bara aktuellt på den nybabyloniska rikets tid, utan att den assyriske kungen, han kallar sig för Babels kung från och med 729 före Kristus. För att Babel var det viktiga ideologiska, ekonomiska, religiösa centret i den dåtida världen. Och den verkliga motpolen och fienden mot Jerusalem. Det hade man missat. Och det här visste man inte på 1800-talet. Ja, det kom rapporter när man började att gräva fram kilskrifter från Babylonien. Och fick fram då de här uppgifterna att så här var det. Men det var först i slutet på 1800-talet. Och det finns många som inte har uppmärksammat det än idag. De bara trampar på här. Så snart det pratas om Babels kung och Babylonien, då är det 500-talet. Men så är inte fallet. Utan det är fullt naturligt och rimligt för profeten Jesaja, och mycket aktuellt för honom, att tala om Babels kung och Babylonien på i Jesajas egen tid. Och så är det också då med andra saker. Och det här har man missat, så att även konservativa forskare, de börjar när de ska utlägga Jesaja 40, då klipper de av mellan 40 och 39. Så de ser inte alls sammanhanget och läser inte ihop 39 och 40. Det måste läsas ihop. Och det ser man till och med i Qumran-texterna, att när de har skrivit av här så kommer de längst ner i en kolumn, är man färdig med 39. Det är bara en sån här liten bit kvar på sidan här. Om man då tycker att nu är det en helt ny avdelning, då är det naturligt att börja en ny spalt och skriva från höger till vänster. Men det gör man inte. Utan 40, börja med där nere och fortsätta. För den helhet, självklar helhet. Och jag ska visa, kanske idag, kanske imorgon, lite hur det hänger ihop, mest imorgon. Hur man måste se sammanhanget, för det är ett sammanhang. Det är en helhet och det ska tolkas i ett sammanhang. Man får inte stycka sönder det, för då missförstår man. Så den stora ödeläggelsen som förutsätts före 40, det var precis det som hade ägt rum. Och det som egentligen är nyckeln till hela Jesaja-boken, det visar Jesaja själv. Det är kapitel 36 till och med 39. Och jag ska strax förklara hur det hänger ihop, som det är nav kring vilket hela boken på ett fantastiskt fint sätt är komponerad. Men det finns ju då en faktor till, förutom att man missförstår det här med den historiska bakgrunden av Babylonien. Och det är ju då det rationalistiska, att förutsägelserna kan inte vara förutsägelser. Det vet vi hur det är med våra förutsägelser. Det blir ju gissningar. Om vi säger att det kommer att bli massa regn på julafton i Stavanger. Vad har du? Den som lever får se. Det kan du säga. Eller påstår att det och det ska hända med de länderna och de folken. Så tänker då rationalisterna, bibelkritikerna, att det måste ju vara det som är naturligt och rimligt för människor. Så man tror automatiskt, så får det inte vara så som Jesaja säger, att det här är vad Gud har gett mig, vad han har låtit mig se och höra. För det är ingen stumfilm han har sett. Det är ingen video utan ljud. Utan han har, det är tal, han hör och han ser vad som ska ske. Men på förhand har man ju strukit det. Jag slår upp i Bibel 2000, hur tolkar man de här messianska profetiorna? Ja, det som var, det handlar om den kommande Messias, det handlade om en kung i Israel. När det talas om att jungfrun ska bli havande och föda en son, ja, det handlade om kung Hiskia eller någon på Jesajas egen tid som profeten talar om. För då får man ju bort det där med profetian. Eller när det talas om han blev slagen för våra missgärningar skulle föraktad vara och övergiven av människor. Ja, han mötte väl någon som var spetälsk. Den där Deutero Jesaja på 500-talet. Och så beskriver han den där personen som var så föraktad. Men inte kan vara en profetia om Messias och hans korsdöd på Golgata. Det är omöjligt. För i så fall måste man ju tro på Gud, och det får man inte göra. Det kan vi inte som vetenskapsmän räkna med något sånt. Så det är alltså flera, som ni förstår, faktorer bakom att man slår sönder i Jesaja-boken. Men i själva verket, och nu kommer vi till det som det här föredraget skulle handla om, det är att det här är en fantastisk enhet, Jesaja-boken. Och om jag hade en tavla här och tid och möjlighet, så skulle jag kunna, tror jag, övertyga 99% av er att det är en fantastisk bok. Och det är så fruktansvärt att man har skurit sönder den här boken i små bitar. Den är en enhet. Det är Jesajas mästerverk. Och det är ett språk som ingen annan bok i hela Bibeln har. Vilket ordförråd. Vilka bilder. Vilket språk. Den är lite svåröversatt ibland för att han är så ordrik. Och han har ibland ord som bara förekommer en enda gång, och då har vi lite problem. Och det är då som det är så viktigt att läsa orden i sitt sammanhang. Då kan vi aldrig klura ut vad det betyder. Men det är en helt fantastisk bok. Och då så kommer jag då till att kapitel 36 till och med 39 är centrumpartiet. Det är ett historiskt parti som berättar vad denne kung i Assyrien, som också är Babels kung, uttryckligen Babels kung, hur han härjar i landet. Historien är den att när hans far Sargon hade dött 705, då gör flera länder i väst och öst uppror mot Babels kung och det assyriska tyranniet, tog chansen. Men Sanherib tar makten rätt snabbt och sen slår han ner upproren i öster som leddes av en kaldé, för kaldéerna tyckte att Babylon är våran stad, det ska inte assyrierna ha. Så han utropar sig till Babels kung och vill ta över, men han blir besegrad och bortjagad av Sanherib, och när upproren i öster är nedslagna så kommer han till väster. Och så kommer han i 702-701 och in i Palestina. Slår ut det ena landet efter det andra. Och det här finns beskrivet i detalj i också utombibliska texter. Och det beskrivs i Jesaja 36-39. Och upprepas också i andra kungaboken och också i krönikeböckerna. För så viktigt är det. Och då har vi det som, kapitlen före 36-39. Innehåller profetens verksamhet och förkunnelse fram till vad som händer 701. För det är då han har erövrat så mycket som nu är det bara att ta Jerusalem som en liten munsbit. Och han belägrar Jerusalem och han hånar kung Hiskia och de som säger att Herren ska hjälpa oss. Men de flesta de trodde ju inte på Herren. Och de sa, ja men egyptierna ska hjälpa oss. Och så drar man ner till Egypten och sluter förbund med Egypten, vilket fördöms kraftigt av Herren genom sin profet. Man litar på den allianspolitiken som räddningen. Det är inte räddningen. Den enda räddningen är Herren. Men de flesta tror inte på det. Och Jesaja har i de tidiga kapitlen förutsagt vad som kommer att ske. Allt samma sig detalj förutsagt. Och så sker det. Och det är en poäng hos Jesaja att han tar fram, titta, vilken av era avgudar kan förutsäga någonting? De kan ju inte ens öppna käften. De kan ju inte ens gå. De kan inte ens stå. De måste stagas upp, säger profeten. De är stumma. De kan ingenting. Ni måste bära dem. Av ett stycke trä så tar ni och eldar i ugnen. Ett annat stycke så gör ni en gudabild och så gjuter ni på lite guld och silver och så faller ni ner och tillber det. Men vad kan de göra? Visa mig, träd fram nu. Har de förutsagt någonting? Inte du. Men titta vad jag har förutsagt. Och det går att bevisa. En del säger så här att Bibeln, det är bara det här. Tro, tro, rätt ut i luften. Tro, tro, bara tro. Det är inte alls. Det överbevisar oss. Det vill säga att vi har möjligheten att säga, jag tror i alla fall inte. Jag tror inte på det här. Men om man bara läser, ja. Det har makt att övertyga därför att det är bevis. Precis när Jesus säger, ja men det måste vara ett spöke. Men titta, det var inte spöke. Han äter med dem. Inte ett spöke där. Han visar dem händerna och fötterna och såren. Titta! Han säger inte tro, tro, bara tro. Ni behöver inte se. Och så är det hela gamla testamentet. Det är profetior som är där för att verkligen övertyga och bevisa. Jag kan förutsäga det här. Och jag har gjort det. Och så säger han när det går i fullborda. Från och med nu förutsäger jag nya ting. Kan ni säga nu vad som ska ske? Och så talar han om vad som ska ske. Så talar han om att det ska komma en person. Han nämner den till och med vid namn. Han heter Koresh. Och han ska göra det och det. Och en förebild för i liten skala den befrielse som kommer genom Messias. Och så förutsäger han Messias i detalj vad han ska göra, som jag nämnt förut. Men nu har ni ju sett hur det går i fullbordan här. Nu borde ni tro detta också. Ni ser, det är ju sant det jag säger. Det jag har sagt, ingenting av det uteblir. Och betonar. Och så var det då här att det är förutsagt det som sen händer och berättas om i kapitel 36 till och med 39. Så då kapitlen dessförinnan går fram dit. Och det som sen finns från 40 och framåt tar sin utgångspunkt i vad som hände år 701. Och där var det också förutsagt, han ska inte komma in i denna stad. Förutsagt. Och då kan man säga, vad är det för dumhet? Det är klart han kan. Och Sanherib säger själv det. Tro inte på det där. Det är bara dösnack. Ingen kan skydda och bevara Jerusalem.
Och så sker det som jag berättade förut här. Dagen därpå går de ut och tittar och ligger 185 000 döda. Och de går ut där utanför murarna och sen ligger och går ut och plundrar. Och det beskrivs i detalj. Till och med de assyriska inskrifter berättas om detta. Fast det är inte så som Bibeln säger att det var Herren som hade gjort det. Utan man måste ju säga att det var någon pest som hade någonting. Försöker hitta någon sån förklaring till det hela. Om man nu då ser lite närmare på, det blir mest då bara siffror, kanske hur boken är uppbyggd, men kanske det går, jag ska se om det går. Kapitel 1 till löpsedeln. Kapitel 1 är liksom ett förord, ingressen, inledningen till hela boken. Väldigt viktig som en inledning, jag går inte in på innehållet där. Sen kommer då kapitel 2 till och med 35 som den stora biten. Och efter det här navet som jag kallar det då 36-39 så kommer 40 till och med 66. Men om vi nu ser på 2 till och med 35 så ser vi där att den första så är det liksom block eller enheter. Så 2 till 12 är den första enheten där kallelsen kommer precis i mitten. Och precis det där att sätta något centralt i mitten, det gör Jesaja hela tiden. Så i 40 till och med 66 så sätter han i mitten exakt Jesaja 53. För att visa frälsningen och hur den går till med den ställföreträdande gottgörelsen. Precis i mitten. Exakt i mitten. Kan inte vara mer i mitten än i mitten. Men här då i mitten på 2-12 så sätter kapitel 6 om kallelsen. Där profeten möter den trefalt helige. Och därför så kallas inte hela boken, i alla delarna kallas Israels Gud, Herren Sebaot, för Israels helige, eller den helige. Och Jesaja själv hade sett honom och skådat honom. Och hur heligan är förstår var när man ser att tronänglarna eller seraferna måste skylla sitt ansikte inför denna helige. Och profeten själv säger, ve mig! Jag har orena läppar och bor ibland ett folk med orena läppar. Och jag har sett den helige konungen. Den står där i mitten. Och sen kunde jag gå in på detaljerna. Men sen, alla de här bitarna har sen en alldeles speciell avslutning. Så 2 till och med 12 har en speciell lovprisande avslutning. Som lovprisar Herren för hans frälsning. Så jag tackar dig Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstade mig. Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren är min starkhet och min lovsång och han har blivit min frälsning. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor och så vidare. Kommer en sån där lovprisning i 12. Sen kommer nästa avsnitt. Och det är 13 till och med 23. Och då koncentrerar han sig på de som attackerar Gud och hans folk. Alltså Guds och Guds folks fiender. Det är 13 till och med 23 som går igenom det. Och det märkliga är att dit till Guds folks fiende, dit hör också det gamla testamentliga Guds folket självt i kapitel 22. Så en del har sagt, här måste det bli något fel. För det ska ju handla om främmande folk. Och så kommer man då till kapitel 22. Och då står det profetia om synernas dal. Och där då där profeter hade från Gud fått se sanningen och vad som ska ske. Och så sägs det, vad fattas dig? Eftersom allt ditt folk stiger upp på taken. Du larmfyllda, du bullrande stad, du glada stad. Och sen beskrivs hur det ser ut i Jerusalem. Och det kommer då Juda blottställs och ligger utan skydd. Då ser du dig om efter vapen i skogshuset. För nu är man angripen av assyrierna här. Hur ska vi nu rädda oss? Hur många kopister har vi? Hur många kanoner har vi? Kolla i skogshuset. Och man frågar inte efter Herren. Och sen så, och där säger man också, ja men det här kanske inte går. Men låt oss äta och dricka för imorgon ska vi. Vi kanske inte klarar. Men Herren då? Och vad han har lovat? Att det är långt bort. Så tar man med detta också bland fiendskapen mot Gud och hans sanna rike. Och 23 kapitlet så riktar sig mot Tyrus och Sidon. Och de här, precis då som 2-12 hade den här ljuvliga avslutningen som jag nyss läste ur kapitel 12, så kommer också då en avrundning av utsagorna om fientliga folk emot Gud och hans rike, och det är kapitel 24-27. Men vad säger bibelkritiken om kapitel 24-27? Vad tror ni? Det kan inte vara från Jesaja. Det är Jesaja-apokalypsen. Den har kommit till på 200-talet före Kristus, alltså 500 år efter Jesajas tid. Varför då? Språkliga skäl. Ideologiska skäl. Ja. Varför då? Det står om kroppens uppståndelse. Och den tanken hade man inte kommit på än. Så det är för tidigt att föra fram en sån tanke redan på Jesajas tid. Kapitel 24-27 är ju fantastiskt. De berättar om den här världen och hur den går under. Men hur Herren besegrar inte bara de här fiendefolken. Och det talas mycket om både nåden och domen. Utan där han besegrar döden. Vår fiende döden. Han talar om frälsningen som en festmåltid på Sionsberg. Med feta, märgfulla rätter och starkt vin väl klarat. Inte några dåliga grejer. Det bästa, det fullkomliga, det mest äkta. Och här står det då om döden. Dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp, jubla, ni som bor i stoftet. Till din dagger, ljusets dagg, och jorden ska ge igen det avsomnade. Det kan ju inte vara Jesaja. Det kunde han komma på något sånt. Nej, han har inte påstått det. Han har inte kommit på någonting. Han har fått det. Det har uppenbarats. Och han ger det vidare. Så 24-27 är fantastiskt. Det avrundas i 27, 12-13 med följande, med en storslagen skildring av om Guds räddning. Och tiden går, så jag ska inte ta det, med lite tid kvar ändå. Och jag kanske skulle läsa i papiret som jag skrivit, för det har jag inte gjort det på en stund. Det här 24-27 handlar om. Det utgör en viktig avslutning på domsutsagorna mot Guds fiender i kapitel 13-23. Det kommer en räkenskapsdag, den stora domedagen. Då ska Guds fiender både inom och utanför det gamla testamentliga gudsfolket få sin slutliga dom. På den dagen framträder tydligt den stora skillnaden mellan Herrens vingård och hans sanna vingård. Det jordiska Jerusalem och det himmelska Jerusalem. Det avfälliga Israel som går under och det sanna Israel som ska grönska och blomstra. Gud förkunnar genom sin profet både lag och evangelium, både dom och frälsning. Dom över dem som framhärdar i otro och synd. Nåd och frälsning som ett erbjudande åt alla syndare att ta emot som en oförtjänt gåva. Kontrasten mellan troende och otroende går som en röd tråd genom dessa kapitel. Ena stunden står den ena gruppen i fokus. Nästa stund den andra. Jesaja kan lätt bli missförstådd om vi inte är beredda på hans snabba växlingar mellan dom och frälsning, mellan otroende och troende. Det troende lever i en värld där synd, lidande och förföljelse ständigt gör sig påminda. Det troende utsätts för många prövningar, både från det egna folket och från främmande makter. Först på världshistoriens sista dag blir det en definitiv skilsmässa mellan Guds troende barn och hans fiender. En definitiv befrielse från allt ont. Den slutliga frälsningens dag och domens dag, det är en och samma dag. Ni vet, jag har en del undrat över längre fram, så talar profeten om ett nådens år från Herren och en vedergällningens dag från vår Gud. Det kan ju inte. Hur kan det
hänga ihop.
Men det är samma dag, hämndens dag. Till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. Varför? Och så står det efter då, för att trösta alla sörjande. Jo, men det är ju en hämndens dag från vår Gud. Det är ju den plåga som vi utsätts för av synden, döden, djävulen eller olika främmande makter som förtalar och förstör Guds ords sanning. Det ska få sitt slut. Och det är samtidigt som den slutliga frälsningens dag. Det är samma paket. Frälsningens dag, det är till tröst för oss, det är samtidigt att där kommer slutligen vredesdomen över allt som förstör frälsningen. Allt som förstör den sanna trösten. Och det har man inte alltid uppmärksammat. Och då ska Herren samla sin troende kvarleva till sig för en himmelsk festmåltid. Slutgiltigt torka bort alla tårar från deras ansikten och för alltid göra döden om intet. Ni kanske känner igen de verserna som också finns här i 24 till och med 27. Och vi kan jämföra med Jesu ord i Matteus 25, 31-32. När människosonen kommer i sin härlighet ska han skilja troende och otroende från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Ja, nu har vi kommit till och med kapitel 27. Vi ska till 66. Vad kommer nu då? Räck upp en hand, magister. Vad kommer nu närmast efter 27? Ja, men det är så enkelt. Om man någon gång bara får syn på det. Det kommer 5 V-utsagor. Ett kapitel var. Så 28 till och med 33 är 5 V-utsagor med anledning av hotet från Assyrien och folkets falska förtröstan på Egypten. Man sluter förbund med Egypten istället för att vända om till Herren. 28 kapitlet är domen över Samaria och Jerusalem. Alla har samma inledning. Så detta är en påhitt av mig här. Det första V. Det andra V, kapitel 29, det handlar om Jerusalems belägring och befrielse. Kapitel 30, det tredje V, det handlar om vad blir konsekvenserna av den här falska förtröstan på Egypten. Ni vet att det står, det är som en, man ska stödjas på någonting, en rörstav så att säga. Ja, men det går sönder. Eller den går rakt igenom handen. Så är det att förtrösta på Egypten. Det håller inte. Och ni kanske, ja, man skulle, jag hinner ju inte läsa här, förstår ni. Men ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar. Därför att de är många och på ryttare. Därför att mängden är stor. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Och så vidare. Och det är så klart och så tydligt. Och sen kommer då det fjärde V i kapitel 31 till och med 32-20. Den falska och den sanna hjälpen blir så klarlagt. Här är kapitel som man sällan tar fram och predikar över. Jag vet inte varför, men Jesaja är så stor bok som man hinner inte med den. Man bara har valt ut några små bitar här och där. Och här står det bara att frukta Herren, det är början till vishet. Det är inte oförstånd. Utan att känna den helige, det är förstånd. En sån gudsfruktan och kunskap saknar de ledande i Jerusalem. De vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Inte ens när de assyriska trupperna erövrat Nordriket Israel som föll 722. Nu invaderar assyrierna Juda och hotar att lägga Jerusalem i ruiner. I otro hoppas man istället på hjälp från Egypten. Och ett fjärde ve uttalas över denna flagranta otro. Ve dem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp. Och så vidare. Och så kommer det femte ve, kapitel 33. Som handlar om fördärvaren som ska straffas och Jerusalem räddas. Vem är fördärvaren? Det vet man precis här. Det är Sanherib. Det är Sanherib. Och Ordet fördärvare kan också betyda plundrare, och han var en plundrare och en bedragare. Fördärvaren eller plundraren, och det kan också översättas bedragaren. Den assyriske kungen Sanherib, han begärde till exempel en stor lösensumma av judakung Hiskia för att skona Jerusalem. Och inte mindre än 300 talenter silver, vet ni hur mycket det är? Cirka 11 ton silver. Och 30 talenter guld, det är cirka 1 ton. Och Hiskia betalade denna oerhörda stora lösensumma. Det kan ni läsa om i andra kungaboken 18-14 följande. Men vad gjorde Sanherib? Han bedrog Hiskia. Han fullföljde i alla fall belägringen med sikte på total ödeläggelse av Jerusalem. Sanherib bedrog Hiskia. Och nu uttalar Jesaja Herrens ve över denne plundrare och bedragare. Och de här fem ve-utsagorna, de avslutas sen i 33:17-24 med en beskrivning av Messias härliga rike. Vilken kontrast! Och hela tiden arbetar Jesaja med kontraster. Precis kontrasten mellan dom och frälsning, lag och evangelium, troende och otroende. Så kommer det kontrasten mellan det elände, det stora elände. Vi kan inte fatta vilken nöd det var i Israel och Juda på den här tiden. Det var alldeles förskräckligt. Och så målar han upp nu plötsligt Messias härliga rike. Och det är för långt för mig att hur han beskriver en kung i sin skönhet ska dina ögon se. Det ska blicka ut över ett vidsträckt land. Vidsträckt land står som kontrast emot hur de är klämda, sitter hopkrupade, hopkrupna i små vrår och bara väntar på döden och svärdshugg. Och så tar han skönt och vidsträckt land till följd av den skönaste av dem alla, Messias, den sanne kungen. Och sen kommer då nästa avsnitt som en avslutning på hela 2-35, så är 34-35 då en avrundning. Och med kontrasten 34 om Guds fienders eviga olycka och 35 om Guds nåderikes härlighet. Och ni kommer ihåg, jag redan citerat ur den 35 om den heliga vägen. Som är Messias. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Och detta fantastiska. Och det som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om det är domar. Lejon ska inte finnas där. Rovdjur ska inte komma dit. Det ska inte finnas där. Men det återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända om. Fantastiskt. Med evig glädje ska deras huvuden krönas. Fröjd och glädje ska du få. Sorg och suckan ska fly bort. Och det var vad det var. Det var bara sorg och suckan. Ett elände utan like. Och så skildras här då kontrasten och tillt annat. Och det som man föraktat. Ja, sen efter det här kommer då det här Centrumpartiet som har talat om 36 till och med 39 som jag har strukit under. Och dessa kapitel avslutar den tid i Jerusalems historia då assyrierna dominerade den historiska scenen. Jerusalems mirakulösa räddning undan Sanherubs invaderande trupper sätter punkt för hotet från assyrierna. Och med anledning av dödsdomen över Hiskia och hans mirakulösa tillfrisknande, som det står om i kapitel 38, så kommer kaldéerna in i bilden, kapitel 39. Och deras försök att ersätta den assyriska världsmakten med en babylonisk, eller om man så vill, en kaldeisk. Herrens förutsägelse genom Jesaja om hur Jerusalem och dess kungahus ska drabbas av det kaldeiska Babel och leda till en babylonisk fångenskap. Det står i 36:6-7. Utvecklas sen närmare i kapitel 40-66. Och där preciseras också närmare vad som är Jerusalems och Guds folks enda frälsning och hur denna frälsning ska genomföras genom Herrens speciella tjänare. Ja, jag ser klockan går så fort så jag hinner inte nämna nu det här. Men kan man då fråga, hur är nu resten bara komponera? Ja, det där med Deuter och Trit och Jesaja. Det är ofattbart man kan göra på det viset att man drar ett streck mellan 55 och 56. Därför att texten själv visar att 40 till och med 66 är komponerat av exakt tre lika stora delar. Exakt tre lika stora delar. Varje del slutar på samma sätt. Så man kan veta var delarna slutar eftersom texten visar det. Den första delen av de där tre är 40 till och med 48. Ja, titta hur det slutar. Vi går till 48 och så läser vi. Då slutar med orden. Det finns ingen frid för det gudlösa eller det obedaktiga, säger Herren. Så sluta bara. Det finns ingen frid för dem som inte har Herren. Den enda friden som finns, som kröner med evig frid våra huvuden, det är bara genom Herren. Det är budskapet. Och det säger ju redan profetens namn. Jeshajahu betyder Herren är frälsningen. Herren är frälsningen. Det finns ingen frid utan Herren. Och här får vi veta i mitt parti, hur är det möjligt? Jo, därför att Messias blev genomborrad i vårt ställe. Och uppfyller Guds lag och rättfärdighet i vårt ställe. Så där ser vi slutet. Ja, nästa avsnitt var 49-57. Går vi till 57 och ser hur det slutar. Exakt lika stor bit. Och alla de här bitarna kan man sedan se hur de exakt är komponerade. Ja, där står det. Det finns ingen fri för det ogudaktiga, säger min Gud. Ja. Hur kan man då sätta strecket mellan 55 och 56? Förklara det för mig. Det är helt omöjligt. Och ändå gör man det. I bok efter bok. Och teologerna sitter där och läser den. Och teologistuderarna sitter där och undrar. Kanske inte är rätt, men vad ska jag göra? När docenter och professorer släpper igenom det här. Ja, den sista biten, 58 till och med 66. Jag kanske ska säga då, 40 till och med 48 handlar om Sions frälsning från Assurbabel. 49 till 57, mittsektionen, handlar om frälsningen från synden, den stora fienden. Och 58 till 66 handlar om det gamla och det nya Sion. Det vi har talat om förut idag. Och hur slutade det? Ja, de andra slutade med att det var ingen frid för det ogudaktiga. Och när han då avslutar hela boken, tänk denna frälsningens bok. Dom och frälsning, men det största som man tänker på, det är ju vad vi läser här om frälsningen genom Messias. Och så slutar det så här. I denna fina bok. Och det ska gå ut och se liken av de människor som har avfallit från mig. Ordagrant står det, gjort uppror mot mig. Deras smask ska inte dö och deras eld inte utsläckas. Det ska vara en vämjelse för alla människor. Alltså, lite utförligare samma sak som avslutningen på de andra två delarna. Det finns ingen fri för det ogudaktiga. Ja, men måste man då säga så här? Där deras mask inte dör och elden inte utsläcks. Vem är det som citerar de här orden? Det vet ni. Jesus Kristus. Godheten över all godhet. Frälsaren framför alla andra frälsare. Den nådigaste av alla nådiga. Men frälsning från vad? Från undergång. Från förtappelse, från evigt lidande, evig förkastelse. Och så slutar Jesaja. Och hade vi nu tid att titta närmare på de här tre delarna så skulle vi se hur varje del har en mittsektion. Med lika delar runt omkring. Men låt mig bara nämna då själva mittsektionen 49 till 57. Vad är mitten i denna mitt? Jo, det är 52 till och med 54. Och de kapitlen kan ni läsa när ni kommer hem. Men i mitten av den mitten av den mitten så har ni kapitel 53. Och då hände någonting verkligt. I denna mitt. Bara denna mitt i hela Jesaja-boken har 5 exakt lika stora delar. 5 exakt lika stora delar. Så den första delen är 52:13 till och med 15. Nästa del är 53:1-3. Nästa del, tredje delen, är alltså 53:4 till och med 6. Nästa del är 53:7 till och med 9. Och den femte och sista delen är 53:10 till och med 12. Alla lika stora. Om du har 5 delar, finns det en mitt då? Vilken av de 5 delarna är mitten? Tredje delen, ja. Och vilken var den nu? 53. Fyra till och med 6. Det var ju precis mitten. Ska vi låta det här föredraget av Jesaja-bokens underbara budskap och enhet avslutas med att jag läser då den mitten, 4 till och med 6. Men det var våra sjukdomar han var. Vet ni vad den stora sjukdomen är? Tror ni att ni skulle ha ont i höften eller behöva dö om det inte fanns någon synd? Tror ni det? Ni skulle inte ha ont någonstans. Och ni skulle inte behöva dö. Därför att det är en följd av synden att du måste dö. Syndens lön är döden. Den stora sjukdomen, det är synden. Och det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få fri, och genom hans sår är vi botade. Vi, ja vi då, vad har vi gjort? Ja, vi har hjälpt till förstås och fixa det här. Nej. Vi gick alla, varenda en, vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Det är mitten och mitten och mitten. Och vill ha en mitt i denna mitt, så är det han var genomborrad för våra synders skull. Och skulle det här vara en slump? Skulle det här vara en följd av att en massa författare, åtminstone 20 stycken, som utan sammanhang och hit och dit har gjort någonting, och så har det råkat bli en profetrulle på 66 kapitel? Ja, rationalismen och otron, den är obegripligt vad troende den är. Obegripligt troende. Den har ju ingen som helst grund för sin tro. Medan man låter det bibliska vittnesbördet komma fram som det står och som det är givet. Det har en oerhörd makt att övervinna, att besegra och att upptända tro. Det är så här boken, en underbar enhet.